Och nu kör morgonparlamentet igång. Och vilken, ja, alltså, jag har sett Mona Söderblom och Jan Kraufelin dansa in i studion. Det har varit mycket så här luftinstrument här under Gretchen Wilsons låt. För oj vad den var rivig. Eller vad säger du, Mona?
Absolut. Vi spelade både trummor och vi var ute och rida och med västernsadel och jo, det var mycket på gång här.
Du sa att du avslöjade här under låten att det här är inte bara någonting man gör i luften utan du har gjort det här.
Ja, i Kalifornien.
Hur var det?
En och en halv timmars ridning med svanskotan av och ingenting var sjukt.
Oj,
så där kort.
Så det var bra?
Ja, det var. Alltså det, jag kunde inte förstå heller. Jag tänkte att de får hjälpa mig ur sadeln liksom, när jag kommer tillbaks till stallen, men nej, ingenting.
Och det blev ganska farligt, eller?
Ja, det gick en ledarhäst och sen var min häst och däremellan kom den skallarorm och jag tänkte att jaha, nu stegrar sig hästen och jag faller ju ner på skallarormen jag med min tur. Men den klippte lite med öronen bara, så får vi vidare.
Alltså vilken story. Skallarorm och Gretchen Wilson som dras in i den här stämningen. Hej, men som ni hörde där, ett nytt namn i morgonparlamentet. Jan Kraufelin, hej på dig.
No, men hejsan, god morgon.
Ja, vem är du egentligen nu när vi har en ny morgonparlamentarist? Så vill vi ju veta, hur skulle du berätta om dig själv?
Oj, nu blir det pressure på, speciellt efter den här inledningen. Det är svårt att toppa Monas berättelser om sina eskapader i Kalifornien. Men ja, det där, Jan Kraufelin heter jag alltså, och det där, jobbar på Åbo Akademi som karriärvägledare för tillfället, och det där, hemmaboende i Pargas. Och ja, det är nu väl så där kort och gott egentligen. Intresserad alltid att diskutera olika ämnen och det där, tack för inbjudan att komma hit. Hoppas att vi kommer att ha intressanta diskussioner.
Mm. Det är bra att du tycker om att diskutera ämnen, för det är ju det vi gör här. När du sa att du bor i Pargas, får jag nu fråga, vi har haft en sån här diskussion här igår om varifrån man egentligen kommer, om man bor på ett ställe men man kanske är född någon annanstans, så varifrån är du ursprungligen?
Jag kommer från Västnyland, från Hang ursprungligen.
Just det.
Flyttade till Åbo 1995 för att studera och för cirka, vad blir det nu? 15, lite på 15 år sedan flyttade vi till Pargas med fru och familj.
Just det, så ni ligger ganska nära varandra sen därifrån. Du är hemma från Hangö och Mona.
Och jag får väl vägen till Kimitö, det är ingenting det.
Nej, det kommer man liksom på 10 minuter.
Ja, egentligen skulle vi ju kunna simma.
Till och med.
Över till Hangö eller Hangö borna över till Kimitö.
Ja, nu kan det vara lite svårt när det är ganska tjock is där, men man kanske man kan dra en ränna då för den som är modig att simma.
Eller bilen.
Mm. Nej, inga på isen. Nej.
Nu håller vi oss helt tryggt på, för du har kört bil hit helt på vägen, förstår jag, från Kimitöön, så håll er på vägarna, där är det tryggast i alla fall. Vi ska börja ta avstamp i alla fall i gårdagens diskussion. Nu när ni har båda kommit till Åbo, så Åbo får återkommande kritik för att glömma bort svenska språket i skylt på webbplatser, andra offentliga sammanhang. Vi har bland annat rapporterat om att det här nya musikhuset Fuga saknar svenskspråkiga webbplatser när de öppnar webbplatsen. Sen är det mycket skyltar som vi har hört om, parkskyltar som har renoverats och kommit tillbaka till, som enspråkigt finskspråkiga, och sen fick de göra om dem så att de igen var tvåspråkiga. Vad säger ni? Hur den uppfattning har ni om Åbos förmåga att vara tvåspråkig?
Ja, om jag jämför med när man var yngre och var inte i stan här. Så nu hörs ju nog mera svenska på stan, för det första. Det kan man. Folk kanske vågar prata svenska. Det kan ju hända att det vimlar svenskar dit ute, eller svenskspråkiga, men att de pratar finska likväl.
Mm. Intressant observation. Ja, vad säger du? Tycker du att du hör mycket svenska?
Nu hör man ju det, och förstås i de knutar som jag nu jobbar och rör mig mest här i Åbo, så är det ju ganska naturligt att där pratas svenska. Men också om jag nu gör någon form av jämförelse när jag började studera, som sagt 1995, vi pratar om de tiderna, så tycker jag nog att, vad ska man kalla det här allmänna språkklimatet, har nog på det sättet blivit bättre. Jag tycker att det är enklare att prata svenska, och man kanske inte behöver vara lika ungefär orolig att få dåliga kommentarer eller liksom blicka på sig i dagens läge mera.
Har ni någon gång varit oroliga att prata svenska?
Oh ja,
Ja, nu kan man ju säga så där sent på kvällen, så nu inte var det alltid kanske att man nu i Hässburgakön här i vad heter det, Åbo, nödvändigtvis liksom prata och vifta med att nu pratar jag svenska. Och nu har jag hört, jag har inte själv råkat illa ut, men nu har jag hört också historier från den tiden som man blev utsatt.
Mm. Vad säger du, Mona? Du sa oja.
Ja, alltså det, men det var inte i Åbo, utan det var mera i Salo. Så där när vi hoppade på bussen och man skulle fara in där till och köpa nya gul och blå jeans. Så då kom man överens i bussen att vi pratar sen finska. Annars skulle det nog gå. Inte vet jag om något fall där någon skulle ha fått på kotten, men den där atmosfären där var nog så att inte skulle du prata svenska. Men vi är ju i slutet på 70-talet nu, liksom, så att
börja på 80. Hur upplever du det nu då?
Nej, inte alls på samma sätt. Mm. Man kan prata riktigt vad man vill nu. Det har blivit liksom lite mer internationellt. Mm.
Ja, jag upplever nog helt samma sak. Och också om vi går lite tillbaka till den här med liksom hur staden, jag menar, nu pratar vi ju mer förstås att hur liksom lokalbefolkningen och breda allmänheten gör, men det där, om jag tänker på staden, så tycker jag nog att jag har sett liksom tydliga tecken på att man på något sätt mer tar det i beaktande och liksom ser det också som en kanske rikedom, det här med svenska inom de kommunala kretsarna. Att det där, klart att det varierar från liksom enhet till enhet och till och med person till person, men så där på ett allmänt plan så tycker jag nog att man har blivit mer uppmärksam på det här och liksom också mer positivt inställt till att det där, det svenska språket helt enkelt. Och jag tror ju att det har helt också, vad ska vi säga, grundar i det att det är ju positivt för Åbo stad, jag menar man tänker på turism och absolut, så vidare, både intern turism men sen framförallt kanske från Sverige och de övriga nordiska länderna, att det liksom finns också ett svenskt utbud och att det finns liksom skyltningar och information på svenska. Så.
Där satt du nog riktigt huvud på spiken, för att jag menar Åbo stad skulle ju vara dumma i huvud om de inte skulle satsa på svenska när vi har en hamn som hämtar schack från svenska sidan. Mm. Jag menar, hallå?
Mm. Om man inte först prioriterar den egna befolkningen, så då ska man i alla fall, om man tänker på att hämta pengar till Åbo.
Ja.
Alltså, ändå så dyker det upp de här grejerna, att jag vet att funikularen diskuterades, det var en sån fråga som fick först bara ett finskspråkigt namn, sen var det de här såna historiska parkskyltar då, som vi har pratat om här tidigare, som skulle renoveras och sen kom de tillbaka som enspråkigt finskspråkiga, fast det har, Åbo har ju varit en otroligt svensk stad när man blickar tillbaka till medeltiden och så. Så hur reagerar ni när det kommer sådana här missar från Åbo?
Lite kanske suckar. Jag tycker att det är synd att det glöms bort. Samtidigt, alltså på något plan förstår jag det, att det är just när jag pratade om tidigare, när man liksom går ner på den här individuella nivån. Så det är inte kanske så där helt liksom självklart att man nu tänker som en kommunal tjänsteman som sitter och gör någonting. Att ja, vi har ju liksom det här svenska också, men samtidigt, det som också har lite diskuterats här i radion under senaste tiden, så tänker jag att man kanske borde få in det här mer liksom i system och processer som staden har. Att det är den vägen, så skulle det inte vara fast vid den där enskilda tjänstemannen att liksom tänka att aj, jo, det här ska jag komma ihåg också. Mm. Utan att det på något sätt automatiskt skulle finnas liksom i system, så att säga.
Har du, Mona, förståelse för en miss efter en annan?
Nej, det har jag inte. Det var väl visst något problem med de där ortsnamnen också på torget då, som torget invigdes. Jag har lite,
det var Kimitön.
Ja, det var Kimitöns arede och that's it.
Hur känns det?
No. Majoritetsspråket på Kimitön är svenska. Så inte ska vi nu skylta på Åbo torg då på finska. Och det tycker jag nog att Åbo stadsarbetare och de som sitter där bakom skrivbordet och ritar ner vad det ska skrivas på torget. Så jag tycker att de borde veta om det.
Mm. Du, Jan, hade lite mer förståelse för att man på tjänstemannivå skulle kunna göra en sån här miss då personligen. Du, Mona, säger att nej. Hur tar ni det personligen? Tar ni det personligt? Om man missar en sån svenskspråkig?
Ja och nej. Inte skulle jag säga att jag nu tar... Alltså, som jag,
du får nog
som
jag just mig.
Ja. Ska vi börja strida lite?
Nej.
Det där... Inte är det kanske personligen, men just det där att liksom, jag tänker lite sådär att suck, igen är vi här. Att liksom, varför ska det behöva hända gång på gång på gång? Och därför just kanske mer det här liksom, att se till att man får in det i systemet. Att det inte behöver vara den här enskilda just liksom tjänstemannen som ska komma ihåg det igen. Att vi skulle, om vi lever i en perfekt värld, så skulle ju alla ta allt sånt här till beaktande och tänka att jo, vi har turister från Sverige och också det liksom engelska språket, vi har turister annanstans ifrån, att hur ska vi informera, liksom, hur blir det på bäst sätt? Men vi lever nu tyvärr inte i en liksom utopisk perfekt värld, och då blir det ofta på det här sättet. Och nu förståelse, jo, jag vet inte, och nu, liksom, nu tar jag ju själv alltid lite sådär och tänker att nej. Nåja, på nästan heller, att varför behöver vi göra så här?
Ja, det är ju lagstadgat att en tvåspråkig stad ska ha sådana här offentliga saker på två språk. En annan liten detalj som jag bara undrar, är det här någonting ni har lagt märke till? Är det någonting som irriterar? Att till exempel ibland när det står på både finska och svenska, så tenderar den svenska texten att vara lite mindre.
Ja, men vi är ett minoritetsspråk, så att vi kan ju ha lite mindre bokstäver då också.
Ja, behöver det betonas?
Nej.
Där tycker jag sen andra vägen. Nu ska vi igen få lite, vad heter det?
Topfight.
Ja, topfight. Att sen om man en gång kommer ihåg att få liksom det där svenska dit och faktiskt gjort det på rätt sätt, så tycker jag att varför ska vi då börja hålla på med något vad heter det, mindre texter eller någonting? Att jag menar, klart, om det nu liksom genuint är så att det finns, vet du, en viss liksom typ av utrymmes space helt enkelt att lägga någonting på, man behöver börja fundera lite på att okej, hur ska jag laga? Okej, då kan vi också kanske ta finskan och göra den lite mindre så att det blir liksom likadant som den. Men nu tycker jag att har man kommit så långt att man faktiskt har kommit ihåg det, så varför ska man hålla på sig med några petitessar och börja lägga mindre fonter på eller någonting annat?
Jag tänker liksom hur vi lagar våra skyltar på bibban. Så nu är det ju liksom stort och fint barnens lördag och så. Nu kommer det mindre det där andra.
Ja, vad tänker vi om Parkas och Kimitojens förmåga att lägga texter på finska?
Ja, men öga för öga, tand för tand.
Det är hårt här.
Ja, det är hårt.
Så vi talar om att språkklimatet har blivit bättre, men lite öga för öga, tand för tand är det här ännu. Det kan vi konstatera. Ja, mycket olika åsikter här, Jan Kraufelin och Mona Söderblom, kring den här frågan. Den väcker känslor, men lite på olika sätt helt enkelt.
Ja.
Vi ska flytta oss framåt, för ni var väldigt villiga att simma mellan Hange och Kimitoön här. Och för att kunna simma så krävs ju också simkunskaper. Och ja, det börjar vara lite krångligare här i våra regioner, för att det är inte bara i Åbo, har vi hört nu, att Imbivara simhall ska renoveras. Det tar ett halvår att renovera, så det kommer vara stängt mellan slutet av maj ända in till oktober. Sen har det diskuterats mycket i Pargas. Ska man bygga en simhall eller inte? Nu verkar det som att man satsar på någonting tillsammans med Sant Karins istället. Men det finns ingen kommunal simhall varken i Kimitoön eller i Pargas. Det finns andra simhallsmöjligheter, men de upprätthålls inte av kommunen eller staden. Och som sagt, väldigt brist på simhallsutrymme här i Åbo. Man har bland annat, vi har pratat med simcoach Vesa Hanski, som sa att ja, det blir också väldigt svårt för föreningarna att hitta någonstans att simma. Var simmar ni?
I sjön.
Ja, finns det alternativ?
No, alltså, jag har ju barn också, och de har ju gått nog i simskola, egentligen alla tre, och då har vi använt det här så kallade folkhälsanhuset i Pargas, och där har ju liksom hållit simlektioner nog och hålls i dagens läge också. Att nu upplever jag liksom att för det enda målet så vad heter det, finns det nog tillräckligt så att säga kapacitet i Pargas åtminstone, men sen det är klart att det här är ju ett mycket bredare område, och sen om vi tänker just liksom för helt allmänheten att simma, så då är ju alternativet i sjön, som vi konstaterar, som vi nu själv har, så är nu kanske det där främsta alternativet, eller sen måste man då komma in till storstan Åbo eller Sant Karins i vårt fall och simma i simhall där.
Och snart går det alltså inte i Åbo annat än i Petrelius simhall som inte är så stor. Är det här ett problem, Mona?
Nej, no, vi har ju Karsnäs, har ju Karsnäs bad, och dit går det i alla fall, om inte jag riktigt missminner mig nu, så går det en buss en gång i veckan dit ner som man kan åka med, och så vet jag att pensionärerna har sina egna resor dit och sen jag har ju inte simmat på många herrans år själv, men senast jag simmar så simmar jag nog i sjön, ja, så att det här, inte vet jag om det nu på en ö som är omgiven av vatten behövs riktigt direkt något flera simhallar.
Ja.
Men det är min åsikt.
Tror ni att det påverkar möjligheterna att motionssimma som till exempel, eller att simma som hobby? Eller kanske simkunskaperna, om man bara kan simma baserat på sommarmånaderna.
Nu har vi ju simskolor i Kimito också, som folkhälsan ordnar. Mm. Så nu skulle jag säga att det största delen av barnen som är nog simkunniga på ön. Mm. Största delen har ju någon liten sommarstuga någonstans vid stranden, så nu lär sig ju barnen. Men jag förstår ju att här i stadsmiljö så är det lite annorlunda. Du kan ju inte hoppa i där vid Viking Line-bryggan inte.
Nej, och sen är det ju kanske just om man tänker mer så här motionssimmande, alltså för vuxna, och sen då kanske framförallt tävlingssimmande och liknande, att om man liksom sysslar med sånt, så då ser jag det nog som ganska problematiskt att göra det i vad heter det, Pargas eller Kimitojen för all del också. Och nu blir det ju säkert ett problem här i Åbo när Impivaara nu stänger för några månader. Mm. Det däremot ser jag det kanske inte som liksom ändå en så jättedramatisk sak när vi pratar om, det är skilt om man faktiskt skulle stänga och inte liksom planera någonting nytt, men att nu pratar vi ändå om en period på, halvt år är en lång tid, men det där, en stor del av den tiden är också sånt att det ändå går att simma vid simstränder och liknande under sommaren. Så.
Om inte kommer så mycket alger.
Ja.
Mm. Och vi har ju nog faktiskt också i Kimito tävlingssimmare, KSF Dolphins, som håller till i Kasnäs. Mm. Att nu tävlingssimmar de också där.
Så det finns ändå möjligheter. Ni är ganska ödmjuka tycker jag nu här. Alltså, vi behöver inte simma så mycket i simhallarna. Men om ni tar er till en simhall, nu säger vi i Sant Karins eller Åbo, och det inte finns så många andra, är det trevligt att vara i en sån simhall där dit alla tar sig?
Nej, inte det ju det.
Nej.
Mm. Vad är önskemålen när ni tar er till en simhall? Hur tänker ni ljudnivå när ni kommer dit och utrymme för er själva?
Ja, frågar du mig personligen så ska det ju vara sån där spa, det ska vara lugnt och stilla. Och
ska det finnas, porla lite
ja,
bara?
Ja, porla lite, och så ska det finnas dryck och god mat och så vidare borta. Men nu kanske jag inte representerar liksom det där allmänna behovet av vad heter det, simmöjligheter. Men det där, ja, alltså inte är det ju enkelt, men förstås finns det ju här också i Åbo de här privata aktörerna. Nu kanske vi då inte pratar om liksom tävlingssimmande och riktigt sådana ordentligt motionssimmande, men i alla fall att möjligheter att så att säga fara på spa eller överhuvudtaget som finnas i vatten. Så att, men det är klart att jag tror att det här är ju en sak som för dem som det så att säga kanske angår mer än mig eller oss här, så naturligtvis är det ett problem. Mm. Och det där, hur man sen löser det liksom, och vad tanken nu har varit, att varför man inte har försökt se till att det finns liksom ersättande under den här tidsperioden. Så,
hur är det i Sant Karins? Är det inte sådana möjligheter där att de tävlingssimmarna kan träna där? Eller är det för korta banor eller något?
Där finns simhall nu och många tar sig till Sant Karins. Men sen kan det ju hända att det blir rätt fullt då de flesta föreningarna vill boka samma hallar. Bland annat det lyftes fram som ett problem. Men okej, så ni är ändå helt sådär, ni tycker om att simma i sjön, det kan komma lite alger, men i er dagliga verksamhet kanske det här inte påverkar er. Vi kanske har någon där hemma som knyter näven i fickan och säger, banne mig, mera simhallar åt folket. Då kan du höra av dig på 044-522-3030 om du är av en helt annan åsikt. För det var bland annat då simlärare Vesa Hanski, alltså coach där för tävlingssimmare, han tyckte att det är väldigt trångt om saligheten och det behöver finnas platser att träna. Hej, sen var det en jättestor nyhet, en ganska chockerande nyhet här nyligen som många höjde på ögonbrynen kring. Alltså, domkyrkans kororgel. Den har sålts på auktion för 140 euro till två stycken 20-åriga män. Vad tänkte ni när ni hörde den här nyheten?
Jag trodde först att jag liksom såg en nolla för lite, eller två nollor för lite eller någonting. Inte vet jag om det är bara i min värld som jag liksom tänker att en kororgel är någonting väldigt, väldigt stort och väldigt, väldigt dyrbart. Kanske jag har fel. Men jag var sådär att vad, 140 euro, vad är det här för någonting? Och nästa tanke var kanske att hur hade de riktigt auktionerat ut den här? Att var det faktiskt så att det liksom fanns det allmänt påseende, eller var det någon obskyr nätsajt någonstans som man liksom, de som var nu väldigt, väldigt insatta hittade?
Mm, ja, 6 meter hög kororgel som säljs för 140 euro mona.
Ja, nej, jag tänkte med samma, min första tanke var det att de hade varit ut på krogen och så hade de där på små timmarna sa de, ska vi ropa på den här? Ja, vi smäller in 140 euro. Och pang, så fick de den. Mm. Det var min första tanke, men jag har nog förstått här senare sen att det var väl riktigt seriöst bud.
Det var otroligt många delar som skulle plockas isär och ja, de planerar att bygga upp den igen, men hej, jag funderar ännu här på en sista fråga innan vi avslutar här. Har ni någonsin köpt någonting för att det var bara så billigt, men som ni kanske har ångrat efter?
Nej, inte kanske något som skulle bara vara så billigt, men jag kommer ihåg att jag var på lågstadien när jag första gången liksom var med om en sån här auktion vi hade för något välgörande ändamål. Och det där, och så fanns det ett spel, jag är en stor spelmänniska, jag tycker om spel av alla dess lag. Och jag, på något sätt fick jag bara i huvudet att den där ska jag ha. Och så blev det en sån här liksom budgivningsstrid med en annan elev där i klassen. Och jag kom nog hem med det där spelet, men jag betalade nog ganska mycket för det. För på den tiden, jag kommer inte ihåg, var det kanske 20 mark eller någonting. Men på den så tiden och som lågstadieelev var det ganska mycket. Jag blev lite lurad då.
Jan Kraftelin har vunnit en auktion helt enkelt. Mona, har du något kapköp, kap du har lyckats få till eller någonting som du inte är så nöjd med?
Nej, kap och kap. En auktion som jag var på, så räknade jag mina pengar och så den hölls på gården där jag bodde då. Så öppnade jag dörren, för jag hade räknat till att jag hade 80 penny. Så öppnade jag dörren, för jag ville ha en ny säng. Och så öppnade jag dörren. 80 penny! Och dörren fast. Och ingen, de tyckte väl säkert att det var så sött. Så jag fick den där sängen för 80 penny.
Oj, oj! Mm. Vi har riktiga vinnare här. Ja. För det första, andra och tredje så går det för 80 penny eller 20 spel eller sängar. Bra köp. Eller en kororgel då, om man känner sig riktigt vild för 140 euro. Hej, det var allt för Morgonparlamentet den här gången. Jag tackar dig, Jan Kraufelin och Mona Söderblom för den här gången.